Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ja, hej och välkommen till I väntan på katastrofen. Gud vad snabbt jag sa det. Hej och välkommen till I väntan på katastrofen. Jag heter Kalle Zackari Wahlström och min vapendragare även detta avsnitt är allas vår favoritmänniska, Patrik Sellman. Hej Patrik.
Hej Kalle.
Vad pysslar du med Patrik?
Du, jag håller på och sår nu har jag gjort faktiskt. Jag skulle göra det lite senare då. Ja. Men det kan vi prata om längre fram, för jag tycker vi har viktigare saker att prata om just nu.
Ja, ja.
Vi avslutar med det där med januarisådder och sånt där tycker jag. För du har ju varit i Ukraina nu.
Det har jag. Jag har varit borta en vecka. Jag kom hem i söndags kväll. Landade planet på Skavsta. Vi flög från Krakow. Resan började... Ja, det har varit jävligt mäktigt vill jag börja med att säga. Alltså, otroligt tacksam över att jag liksom fick till det här och kunde göra det. Och det kändes jätte... Hela grejen kändes jättevärd. Liksom. Både för mig men också för människorna som jag träffade på plats, ärligt talat.
Mm. Hur mycket var det... Vi gjorde ju en insamling och du drog ju det tunga lasset där men hjälpte till lite grann här. Hur mycket var det ni fick, eller fick vi ihop till?
Vi fick ihop 272 000 kronor.
Ah, det var mer än vad jag trodde till och med.
Och det var så jävla mäktigt för att dagen innan jag skulle åka så jag var hundförare på en jakt. Och så då drog jag och han som bjöd in till den här jakten. Vi drog igång en insamling på jakten. Och de swishade så det stod härligt till. Alltså bara typ 10 personer swishade så att vi fick 50 000 extra där. Så det var så att vi fick ihop 272.
Ja, det var det sista som toppade upp där. Ja, precis.
Ja, så det var jättefint av dem. Alltså med jättemycket pengar. Och pengarna har ju gick då till att köpa dels en lastbil som vi skulle köra ner. En Scania P94 kanske. Och den kostade typ 100 000. Och sen så var lite fix och trix med den för... Vindrutetorkarna var trasiga och det var vi tvungna att laga och bla bla bla. Och sen så samlade vi också in massa prylar från företag som, alltså dels från vårt eget prepbox. Det var ju så idén till hela liksom, resan föddes, att vi kände att vi ville köra ner vår krismat till Ukraina för att det faktiskt är kris där. Men utöver det så samlade vi också in grejer från företag som vi gillar. Bland annat Valo står. Och GP-batterier skänkte en hel pall med pannlampor och ficklampor och dubbel A och trippel A-batterier. Och det var också någonting som var efterfrågat då från på plats i Ukraina. Sen så fick vi också med oss energidryck från Tyngre. Och de jobbar ju väldigt nära den drickan som heter Nocco. Så vi hade en pall Nocco med oss.
Ja, jag såg det. Jag följde ju resan ner på Instagram där. Jag såg att ni pallade lite från den där pallen.
Vi tänkte att det var också värt med de där drickorna om vi pallade och körde hela vägen ner.
Var det sån där energidryck då som du håller dig vaken
precis.
Med också då?
Ja, och sen så var det, men det var också så kul med energidrycken, för det tänkte man så här, folk sa innan, ska ni verkligen köra ner det och var massa vatten och, men det var inte som en grej som var jätte, de var jättetacksamma för det, de var jättepopulärt, för fokus för väldigt stort fokus för människorna i Ukraina är liksom att hålla de stigande trupperna på att de ska ha det bra. Alltså många människor tar av sin lön varje månad och donerar pengar till försvaret. Och att de då kan få drickor som gör att de håller sig pigga längre. Alltså de blir jätteglada för det. Och det var, tyckte jag var... Det hade inte jag kunnat riktigt tänka ut, tror jag. Att det betydde mycket för dem. Så, men det kändes jättekul. Sen skänkte affären Terräng, jackor och sovsäckar. 50 stycken av varje. Och sen Trangias skänkte ju 100 så här campingkök.
De här vanliga stormköken, de som är nästan synonymt med Trangia.
Exakt, eller? Exakt, det som man kallar för Trangiakök.
Ja. Ja, precis.
Och sen så hade vi pengar kvar att bränna då på vägen ner. Så då fick jag tag på ett företag som heter Axima, tror jag, i Veddige utanför Varberg. Och de fixade så att vi fick köpa 2 stycken elverk och 5 motorsågar och 3 vinkelslipar till otroligt bra pris. De är jätteschyssta mot oss. Och gick upp så här extra tidigt på morgonen och körde och hämtade de där elverken så att de skulle finnas där när vi kom. Ja, jätte generösa var de. Så det köpte vi. Och så fyllde...
Sen hade du ett gigantiskt elverk. Blev du klok på vad det var till slut?
Jag fattade faktiskt inte riktigt det. Jag googlade och ringde. Okay. Jag pratade med olika firmor i Sverige som är på med elverk och försökte säga märket och så här, men de fattade inte heller riktigt. Men det var ju liksom det var ju ett elverk för, det skulle ske till ett sjukhus. Alltså det skulle bli backup el på ett sjukhus nere i Ukraina. Så det var därför jag frågade på Instagram på vägen ner om de visste vad det var för modell och sådär. För att de ville förbereda installationen på plats i Ukraina så att de var beredda när vi kom ner. Jag tror att jag fick fram lite information. Det fanns någon etikett på och sådär. Men inte riktigt exakt vad det var för modell och så.
Mm.
Men det skänktes ju av en snubbe som körde det från Åmål på en släpkärra till Linköping faktiskt. Där vi lastade. Så han var ju helt otrolig. Det var en riktig hjälte. Och då det blev de ju också helt otroligt glada för det nere. Men
det var väl lika stort som lastbilen var bred.
Ja, precis. Tre pallplatser tog det upp och vägde 800 kilo.
Ja, det var ett sånt riktigt diesel-elverk.
Mm, exakt.
Ja, det var nog väldigt värdefullt kan jag tänka mig.
Och även de små elverken, det var ju mer liksom konsumentelverk fast liksom i proffssegmentet ändå. Som vi då köpte till inköpspris och ja, du vet, det var ingen som tjänade några pengar på dem. Så det var också de var jättetacksamma för det när vi kom ner. Överlag så, ja, jag ska inte gå hela tiden för vi lastade ju då på måndagskvällen i Linköping där blågula bilen som vi gjorde resan tillsammans med har sitt lager. Och sen så körde vi från Linköping på tisdag morgonen ner till Varberg där vi har vårt preppbox-lager hos Outmeals. Och Outmeals var också jättegenerösa och skänkte massa stora jättesäckar med frystorkad gröt och massa sportdryck och jättemycket, alltså pallvis med mat. Jag tror att jag räknade ihop att vi fick nästan 10 000 portioner totalt, alltså Prepbox och Outmeals. Vilket ju är också helt otroligt. Och också de var så otroligt tacksamma för det där nere, för det är också någonting som är jättevärdefullt för soldaterna. Alltså, vår portionsförpackade mat är ju liksom ovärderlig när man är i fält. Så det var de jätteglada för. Vi lastade den maten och hade såklart jättebråttom för att vi skulle också tvätta lastbilen och så skulle vi sätta på några stickers på den så man såg var vi kom ifrån. Och sen så hade vi en färja att passa i Karlshamn. Så att det gick liksom i ett. Men vi lastade alla de där pallarna med preppboxmat. Och sen körde vi till Karlshamn. Och bara det där att vi liksom... Då håller vi på att köra lastbil. Det var ju jag och min kompis Lilloe från Toppenjakt. Han har lastbilskörkort, men han är inte så att han kör lastbil varje dag. Så allt var ju liksom helt nytt för båda oss. Och så kom vi till Karlshamn där. Och då ska vi liksom checka in tillsammans med 1 miljard andra polska lastbilschaufförer. För att vi ska åka färgen till ja, vad heter den då? Gniva. Vi är Gdansk i alla fall. Men att det var så, alltså man förstår att det liksom inte är riktigt skyltat som det för att vara turister, om man säger. Så det var jättesvårt att fatta hur man skulle gå och man skulle fylla i olika lappar och man skulle parkera, så var det jättebarska parkeringsvakter på på färjan som röt åt oss hur vi skulle ställa om hjulen för att komma i fickparkera den där jävla lastbilen på en färja. Om det hade varit jag som hade kört, hade jag fan börjat grina. Alltså.
Du, Lill-Ove, var med.
Det var så jävla tur. Han var med och höll lugnet. Och så ska vi gå... Och så jättetrångt. Och så gick man var tvungen att fälla in backspeglarna för att alla lastbilar skulle få plats. Och så gick vår backspegel inte att fälla in. Så det var en jävel som skulle volda in den så den sprack. Så den typ fladdrade sen resten av det gassan var skiträtt.
Han drog te.
Exakt. Han drog te. och sen så då kom vi upp på själva färjan. Och det här var ju då liksom en alltså det var inte jättemycket nöjesresenärer på den här färjan. Det var ju mest lastbilschaufförer. Och vi hade ju då biljetter till Truckers Lounge. För där får alla lastbilschaufförer buffé och man kan sitta och käka och ta det lugnt liksom.
Nej, Kalle, jag tycker... Alltså, du har dels gjort en sån här liten, eller liten, men en biståndsresa. Men sen har du ju fått praoa som lastbilschaufför också.
Ja, men faktiskt. Alltså, väldigt mycket av min upplevelse handlar ju om hur läskigt det var på olika ställen när man skulle åka med lastbilen. Alltså, det var jätte... Men då, jag går in i den där Truckers Lounge i alla fall. Då kommer det världens största polska, argaste dörrvakt. Och kör ut mig direkt. För att han tror inte att jag är en trucker.
Nej!
Och då har jag inte med mig rätt biljett. Och så ska jag gå och hämta den. Och så kommer jag tillbaka. Och då, vi har ju också med oss en fotograf. Och vi vill ju filma allt. Liksom, för att vi ska dokumentera den här resan. Så vi kan dela med oss av resan. Och visa hur pengarna gjorde nytta. Och så då frågar jag den här vakten om vi får filma när han säger åt mig. Och jag tror inte att han förstod riktigt. För då kommer fotografen med kameran. Och då blir han nog så jävla arg, den här dörrvakten. Så då ska han liksom gå igenom kameran och radera allting som är filmat. Och det var ett jävla hallå. Sen kom vi i alla fall in i den där. Och jag vågade inte äta något i den där buffén. För det var inte kanske det bästa maten man någonsin har tagit. Och sen så fick vi gå och lägga oss i en hytt utan fönster. Och så fick man sova till... Klockan 5 morgonen efter så börjar I Am Sailing spela i högtalarsystemet på båten. För då är det dags att gå upp. För då börjar vi anlända till Polen. Och då ska vi då hitta vad vi hade parkerat, på vilket plan vi hade parkerat vår lastbil. Och så vi får irra runt lite på den där och det är massa olika nedgångar. Och vi hittar inte till rätt bildäck. Ja.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Med på resan ska jag också säga, då har vi dels fotografen Jakob och sen är det också två till chaufförer från blågula bilen. För vi kör då i karavan, det är lastbilen och sen är det en Subaru Forester och en Nissan Patrol som ska ner och bli då, som ska levereras till fronten, där som soldaterna ska ha att köra med vid fronten. Därför att bilar är liksom en förbrukningsvara i krig, de går sönder och de måste hela tiden fylla på med nya fordon liksom. Så vi åker karavan med dem. Så Tim kör Subarun och Göte kör Patrolen. Så vi är liksom ett gäng. Men vi kör av där i Polen. Och sen kör vi polsk motorväg en hel dag till en stad som heter Lublin. Där vi sover på ett... Man kan säga att alla hotell har varit lite riddarinspirerade som jag bor på. Det har varit som... tema. Det är då tisdag kväll. Väl? Onsdag kväll är det.
Onsdag kväll, du har ju sovit på färjan.
Ja, exakt. Onsdag kväll. Torsdag morgon vaknar vi. Går upp tidigt. Liksom, det går, allt går i ett hela tiden. Vi bara, det är liksom ingen nertid direkt. Vi kör mot ukrainska gränsen. Och då är man ganska nervös. Där, för man hör mycket rykten om vilka gränsövergångar som är lätta att komma över i. Vilka, liksom, på något ställe jobbar en sur gränsvakt. Den vill man inte ha. På ett ställe får liksom, där har lastbilar jättelång kö. Personbilar går snabbt. På andra ställen går lastbilar.
Är det andra lastbilschauffören i fråga då?
Ja, eller men vi har från blågula bilen kör ju ganska ofta ner. Alltså de har ju, ja, de har ju bilar som går i princip varje vecka eller månad i alla fall. Och då, så de har ju lite koll liksom. Och så träffar vi någon annan, en svensk på båten som skulle köra ner också. Som hade, jag vet inte om hon var ansluten till blågula bilen, men hon skulle också ner. Och hon åkte direkt till gränsövergången då när vi tog in på hotellet i Lublin, och hon kom inte över där, utan hon fick liksom vänta på något nytt papper, och så det tog hela natten för henne att ta sig över. Så det var liksom ganska så här spänd stämning inför gränspassagen. Man förstod att det kommer liksom inte vara helt smidigt, och det kan man ju förstå.
Är det polska sidan som krånglar så här?
Alltså, ja, men exakt. Det är ganska noggranna kontroller på båda sidor. Alltså, först polska och sen ukrainska sidan. Men det vi hade hört innan var att så här, polska sidan är lite surare än den ukrainska sidan. Men det var så ganska surt på båda sidor kan man säga. Och så kommer vi närmast gränsen, och då har jag sagt att jag måste köpa ett 12-volts-batteri, för man behöver ett startbatteri till det jättestora elverket. Och det tänker jag måste köpa innan vi åker över gränsen, för det kanske inte finns att få tag på i Ukraina. Så då stannar jag på en John Deere-handlare på den polska landsbygden och köper det batteriet i alla fall. Sen när vi börjar närmast gränsen, då är det liksom, då börjar det bli lastbilskö. Så hela liksom, högra delen av körfältet och vägrenen är täckt med en lång, lång rad med lastbilar. Flera kilometer lång rad med lastbilar. Men eftersom Lillove är Lillove så kör han bara förbi dem. För om vi hade ställt oss längst bak, då hade vi liksom, då hade det tagit flera dagar för oss att ta oss över, tror jag. Men alltså, han kör ända längst fram. Och då kommer vi i någon slags kö för farligt godsfordon. Det står några tankbilar framför oss. Men då skickar vi fram småbilarna som har lite lättare att vända. Så de åker fram sista 200 metrarna till själva gränskontrollen och sköter snacket. Efter en stund så kommer de tillbaka och berättar att kan bara köra igenom. Vi är liksom föranmälda på något sätt. Men de måste åka till en annan gränspassage, några kilometer bort. Men vi kan åka fram. Så vi åker fram och blir då framvinkade av den första polska militären vid gränskontrollen. Dessvärre så är det liksom bara den som har blivit snackad med. För typ 10 meter längre fram så är det nästa polska militär som är jättearg på oss och som inte har blivit snackad med. Så då börjar liksom härvan att ta sig över gränsen. Ingen pratar engelska. Och det är, ja, men de är väldigt stränga. De är liksom, de står där dygnet runt, passerar lastbilar. De är less på sitt jobb. Det är kaos. Och de blir sura för att vi inte kan språket. Så de säger samma sak om och om igen. De försöker prata högre och tydligare för att vi ska förstå polska. Men vi förstår inte polska ändå.
Är du trög eller Kalle?
Men så är det jättemånga instanser. Till slut kommer vi fram till någon slags pansarglashytt. Där öppnas en lucka. Det är spegelglas. Man ser bara en hand komma ut. Visst, vi har också med oss en riktig jävla lunta med olika importdokument och fakturor och brev från mottagare och stämplar och signaturer. Och jag är ju som, jag är ju väldigt formulärsvag. Alltså jag är ju ganska dålig på papper, men jag blir på något sätt ansvarig för de här pappersluntan. Så jag bara håller fram den med jämna mellanrum och försöker fatta vilket papper de vill ha och försöker liksom leva upp till deras hårt ställda polska förväntningar på mig. Men den här dörren, eller rutan öppnas i alla fall på pansarglashytten och papperna försvinner in där. Och efter en stund så kommer papperna ut. Kommer handen ut igen och då vill hon ha våra pass. Så åker passen in, sen kommer de ut och får vi liksom åka vidare. Och då får vi följa efter en kvinna till ett hus där man ska gå in och liksom deklarera sin last. Och vi sätter oss där i något väntrum och folk börjar gestikulera till oss på något sätt. Mot en digital skylt där det kommer upp registreringsnummer och sånt där. Man kommer in i turordning. Efter ett tag förstår vi att man ska checka in där på något sätt. Men vi förstår liksom inte hur. För det är som en sån här touchskärm, men den är på polska. Så vi fattar inte vad det står liksom. Och då var det någon annan schysst lastbilschaufför som började gestikulera och visa upp ett litet plastkort som han har. Och det har inte vi sett. Så då får jag liksom springa ut och leta rätt på en kvinna som då hade, jag hade träffat tidigare. Och så säger hon så här, ja men ni har fått ett plastkort. Fast med hjälp av, hon skriver i Google Translate på telefonen. Och det har vi inte fått. Så då springer jag tillbaka till den där pansarglashytten. Och då säger hon att, hon liksom mimar då att hon har lagt ett plastkort i våra pass. Utan att säga någonting till oss. Så då har vi det i våra pass. Då ligger det inte i våra pass. Så vi har inte det här plastkortet. Så då är det på gång att vi måste göra om hela den här processen. Men då hittar vi det sen. Då har det åkt ut på golvet i lastbilen. Med det kortet kan vi då checka in. Det känns som att man inte orkar lyssna riktigt på hela den här historien, inser jag nu. Men det tar i alla fall sjukt lång tid. Sen kommer vi över på ukrainska sidan. Och då blir det direkt liksom lite annorlunda. För då är det ju elransonering. Så att det är så här en lampa tänd i passkontrollen. Så det är liksom helt mörkt. Och det var så, då känner man så här, nu är det något på gång. Nu är vi liksom, det här är inte som vanligt. Och sen så bla bla bla, får vi massa stämplar i våra papper. Papperna ska sen hos någon kvinna översätts de ord för ord till kyrilliska alfabetet. Och det tar liksom 7 timmar eller någonting totalt där, gränspassagen.
Men det gick lättare där i alla fall på ukrainska sidan. Jag tänkte det här att när det inte var någon belysning så såg de inte så tydligt att du inte var lastbilschaufför.
Exakt,
och sådär.
Exakt. Ja, men så hade vi tur. Det var en kvinna som kunde prata lite engelska på ett ställe där. Och då, det gör ju hela skillnaden när man kan kommunicera med varandra. Sen började vi åka då i Ukraina. Då är vi ensamma. Då är det bara lastbilen. För följebilarna har då fått åka till en annan gränspassage. Där de sen inte kommer över utan de får vänta hela natten. Och kommer över först liksom en dag senare.
Kalle, vad är det som, när det kommer... Alltså, jag förstår ju att det är laddat där vid gränsen. Men alltså, det är spänt i Polen också. Mm. Det är ju de som, det är väl det enda landet egentligen som har tagit steget och börjat mobilisera och så vidare också, tror jag. Va? Mm. Och så man förstår ju lite grann det där också. Och det är ju en ingång till Ukraina. Det kan ju komma in sånt man inte vill ska komma in den vägen också. Mm. Alltså hot, tänker jag på då. Mm. Så visst förstås så har man ju, men samtidigt när det kommer hjälp, om vi säger så, det är väl dokumenterat och så. Visst, man ska vara vaksam mot det också, va? Men varför var det så trögt, tror du? Var det bara kultur?
Jag tror att det är kultur och språkförbistring liksom. Det går inte att kommunicera riktigt. Så vi försöker säga humanitarian aid och så... Det var någon gång en kvinna så hon frågade så här, humanitarian, men vi förstod inte vad hon sa. Jag bara, jag förstår inte polska, jag tror hon pratar polska. Så det är väldigt mycket språkförbistring. Och sen okay. Är det väl bara att det är liksom det är väldigt mycket trafik där. Det är väldigt mycket lastbilar som ska fram och tillbaka. Det är ju också en gräns, en EU-gräns. Vilket ju också gör en stor grej liksom, att för EU:s yttre gräns är ju ja, men det är en stor grej helt enkelt.
Ja, sen är det väl så att där, i och med att det är så laddat där också, så är det väl liksom inte turistutbildade människor precis som står där heller. Va? De är liksom inte tränade i att vara trevliga.
Nej, men de håller ju bara på med lastbilschaufförer och flyktingar. Det är liksom det enda. Och sen är det ju också en annan aspekt som jag liksom, som jag tänkte lite på innan, men som jag kanske inte riktigt tog höjd för. Det är ju att alla lastbilschaufförer var ju liksom 1,70 och rundlagda, hade mjukisbyxor och crocs. Och så kommer jag och Lill-Ove som är 1,90 och vältränade och har liksom fjällrävenbyxor. Så vi ser ju ut som att vi är...
Och ökenkängor,
exakt.
Såg jag.
Så vi ser ju ut som att vi... Alltså de var ju så här, var har ni era vapen? Vi har inga vapen. Ja men alltså, var har ni era vapen? Alltså de var ju utgick ju från att vi skulle till Ukraina för att slåss liksom.
Ja, det kom 2 soldater
exakt, helt enkelt. Exakt, exakt. Ja. Och ja, så de drog väl öronen åt sig. Det kan man ju förstå liksom.
Mm. Ja, det förstår jag. Ja, precis.
Skulle jag åka igen, då skulle jag nog kört liksom flipflops och Hawaii-skjorta lite mer för att inte se ut som...
Kudde under skjortan på buken.
Exakt. Men då, det är liksom, det är onsdag kväll då och klockan är väl 7:30 på kvällen. Vi har då ungefär 20 mil att köra i Ukraina till vår nattläger då, på väg till Kiev som är vår slutdestination. Där vi då har en vi har en tid att passa dagen efter. Vi ska ha ett möte då med borgmästaren från Mariupol. Så att han är liksom lite a big shot. Så att vi måste liksom vara där klockan ett. Och så, ja. Så vi måste i alla fall ta oss de här 20 milen. Vi börjar köra. Och det är ju det är som lite speciellt. Det är väldigt mörkt. Det är väldigt mycket växlingskontor. Små hytter med folk längs vägen där som ville växla pengar. Väldigt många bensinmackar fanns det också. Mycket människor som går på gatorna utan reflexer. Så det var läskigt. Ganska dåliga vägar. Till en början. Ja, det känns det liksom ganska långt för oss att köra de där 20 milen. För då tänker man så här. Liksom, behöver vi vara försiktiga nu? Det var väldigt mycket flyglarm och så. Medan vi åkte genom Polen. Alltså dagen innan vi kom in i Ukraina. Så var det, då var det vedergällningen för stridsvagnsbeslutet. Från USA och Tyskland. Så att då var det extra mycket pådrag. Liksom. Men... Så vi var ju liksom på vår vakt. Men det var ingen fara. Så efter ett tag så kom vi ut på en motorväg. Och sen så bara rullade det på. Man såg så här stridsvagnshinder. Så här som ihopsvetsade tågrälsstjärnor. Som låg i drivor längs vägarna. Som de var beredda att rulla ut. Men annars så var det inte så jättemycket tecken på krig.
Nej. Men du, man kan väl säga så här. Det låter i alla fall som... Nu när man har börjat lära sig lite mer om Ukraina så förstår man ju att det inte har varit jättestark ekonomi i det landet. Och det var väl det ni stötte på där i vägarna lite grann.
Ja, men exakt. Och sen jag tror också att Ukraina är ett ganska... Det är ganska stor skillnad på liksom landsbygd och stad där. Där städerna är väldigt liksom europeiska och välmående. Och det är hipstercaféer och nattklubbar. Men landet, där är det liksom... Ja, det känns som förr i tiden mer liksom. Mm. Alltså det springer lösa hundar. Ja, men ni vet. Ja, men vi bränner på där. Vi har också ett utgångsförbud för att hålla oss till. I den regionen vi var då så var det utgångsförbud mellan midnatt och 05 på morgonen. Så vi var tvungna att hinna fram till hotellet och innan midnatt. Men det gjorde vi. Vi kom fram vid 11 ungefär. Och sov en natt. Först käkade vi en jättegod köttbit för 50 år åt snöre på en restaurang. Och sen sov vi. Och sen gick vi upp tidigt och körde mot Kiev. Då körde vi motorväg hela vägen. Men då när vi närmade oss Kiev, så då började det liksom bli så här att man ser bombade hus. Alltså framförallt några större fabriker som var sönderbombade. Som ryssarna har förstört då för att som slut Ukrainas ekonomi. Och också en hel del så här militära checkpoints. Alltså det står... Liksom ganska ruckliga så här, små värn som de har byggt med någon enkel regling och plastsäckar och ett kaminrör som kommer upp som...
Provisoriska kan man säga.
Ja, väldigt provisoriska. Vi blev aldrig stoppade i en sån kontroll, men den fanns där liksom. Men jag vill bara se liksom, så här, även obemannade värn vid alla broar fanns det var byggda värn till exempel. Med sandsäckar och betongsuggor och sådär. Så då började det kännas liksom på riktigt, eller om man ska säga.
Ja, det var ju, ryssarna kom ju från Vitryssland ner mot Kiev också, så det var ju...
Ja, men exakt.
Ja, det var väl strider i förorterna där i princip.
Precis, alltså vi åkte sen, vi kollade sen i det här som heter Butcha, som är en förstad egentligen till Kiev. Alltså jämfört typ Sollentuna med Stockholm kan man säga. Mm. Så nära var striderna. Alltså det var precis i Solna liksom. Alltså det var precis i utkanten på Kiev så var ryssarna när de vände. Eller blev stoppade. Och vi kom då rakt västerifrån på en motorväg. De angrep från, ska man säga, nordväst. Så att det var inte riktigt där vi kom, men nästan. Ja, vi kom fram till Kiev där mitt på dagen på torsdagen med typ 40 minuters marginal till vårt möte med borgmästaren.
Från Mariupol.
Exakt. Och mottagningen för vår hjälpsändning och liksom den här bloggen och bilens samarbete det är då med något som heter AIE Mariupol som... Jag är inte helt säker på att det här är liksom 100% sant, men ungefär liksom kommunledning i exil. Lite så kändes det. Det var liksom borgmästaren, det var någon koordinator... som heter Olga, som hon var liksom anställd av staden Mariupol och var nu då engagerad i den här stiftelsen, Aja Mariupol, som har byggt upp flyktingcenter runt om i Ukraina. För Mariupol är en ganska stor stad som då, där väldigt många människor har fått fly ifrån för att den har blivit väldigt hårt åtgången av ockupationen.
Mm. Det får väl säga det, jag vet inte om alla lyssnare vet det, men det var ju den här stora industristaden där det var ett otroligt uthålligt sista försvar i det här stålverket. Det är i södra Ukraina då.
Ja, men exakt.
Och, ja, de höll ju ut i, ja, det var väl, rörde sig väl om månader, va?
Mm. Mm. Och alla de som försvarade det stålverket, de är ju nu krigsfångar i Ryssland. Ja, de gav ju upp till slut. Mariupol var liksom, det var en ganska välmående stad. Och jag har också genomgått väldigt stora förändringar. Så den här borgmästaren har gjort väldigt, liksom, de har byggt mycket liksom, någon så här universitetslokaler, mycket kulturcenter. Det, liksom, det var som en blomstrande ekonomi lite i Mariupol. Rikt då på stål. Men satsade mycket på kultur och forskning och sådär. Så att det var nästan hjärtskärna. För när vi satt där med de där, ja, men borgmästaren och hans liksom stab. Och de visar, de har något sådär, liksom en inbundet något sådär, visionsdokument. Mariupol 2030. Och massa av de grejerna hade de redan hunnit bygga. Men allt är liksom borta. Så det var liksom, hans livsverk var också sönderbombat. Han hade liksom suttit i makten i, om det var 7 år, och gjort jättestora satsningar på liksom staden Mariupol. Och allt det är liksom, vartannat hus är sprängt i Mariupol. Så helt raserat, allt är förstört liksom. Ja, men vi kom dit och lämnade vår lastbil i alla fall, och det var massa liksom då flyktingar från Mariupol som var på det centret som hjälpte till att tömma lastbilen och bar ner allt i källaren. Vi är liksom i centrala Kiev nu. Vi får börja också få höra direkt, så man börjar prata med folk, så har alla har som en historia om sin flykt, eller som om hur kriget liksom, hur de fick reda på att det var krig, eller så att alla har liksom, och så fort man får, alltså alla har en hemsk historia. Det finns liksom ingen som är, det har liksom gått åt helvete för alla de människorna där. Fast när man träffar dem så är det som att man träffar bara vem som helst. För de har liksom som rest sig och hittat kraft i det här som de håller på med nu, den här Aja Mariupol-grejen, att de startar de här flyktingcentren, de har liksom juridisk hjälp, arbetsmarknadshjälp, liksom pengahjälp, liksom rena så här kläder och filtar hjälp. De hade frisör, de hade liksom förskola för barnen. Jättemycket sådana där grejer som de
är det så här att den här kommunledningen och den här stiftelsen, är det de har skapat den här stiftelsen också,
ja,
då?
Ja, precis.
Är det så att han samlar sitt Mariupol-folk och organiserar dem i exil nu, ja, kan man säga?
Ja, det, ja, precis. Jag kan liksom inte riktigt. Det var den. Det är samma, alltså, det var, eftersom ingen pratade engelska och vi hade som en tolk som inte heller riktigt kunde prata engelska. Så det liksom, man får inte riktigt svar på alla sina frågor hela tiden. Så jag, liksom, jag förstod inte riktigt liksom, organisationer hur den ska ut. Men det är ungefär så där jag förstår att det är. De har nu så här, 21 sådana här center runt om i Ukraina.
Mm.
Och deras modell ska liksom vara någon slags förgrundsfigur för hur andra regioner ska kunna jobba med sina internflyktingar i landet.
Mm.
Alltså det var jätteinspirerande att se, och de är också kul liksom, eller som inspirerande att se hur stolta de är över sitt, och de är själva också så här att de det finns liksom inte på kartan att de inte ska få tillbaka sin stad, så de går liksom, de kör på med planeringen av återuppbyggnaden. De är liksom de är beredda. De har olika så här arkitekttävlingar och sånt där för hur de ska rusta upp staden igen. Det var en tidsfråga, tycker de. Liksom.
Mm.
Det tycker jag också.
Men alltså, det, om vi får bryta in med något. För jag vet ju att vi har mycket frågor och sånt där också.
Mm.
För det du tar upp nu. Just det här att de ser så vanliga ut, som du säger. Mm. Men sen när man pratar med dem så borde de ju liksom så som man hör vara helt traumatiserade egentligen.
Ja.
Och det som man kan. Alltså nu är det ju så här att de som är det. De träffar ju inte du.
Nej, men exakt.
Det finns säkert sådana med. Men det man kan säga är ju just det här att nej, men de kommer in i ett meningsfullt sammanhang. En meningsfull gemenskap. och börja jobba konstruktivt.
Ja, precis. Det är ju det.
Då får man göra det. Då blir det styrfart igen, va?
Ja. Så, ja, men och det, jag tycker också... Alltså eftersom vi gör den här podcasten och jag tänker liksom på... Vi pratar ju mycket om så här... Liksom hur ska, med hemskt vis och hur ska man göra i en krissituation och man ska ha plan A och plan B och så här. Men att få höra deras berättelser om när kriget kom till deras stad. Alltså Mariupol är typ som Norrköping. Liksom. Det är en stor stad där det bor massa människor. Och liksom, de har musikfestivaler och liksom, alltså det är en helt vanlig jävla stad. Och så plötsligt så blir det liksom krig där. Och det hände ju redan den 24 februari då. Och första veckan, då var det som att de levde lite i som att de tänkte det här kommer nog gå över. Liksom. Då fanns det fortfarande el och internet funkade hjälpligt och så här. Men efter en vecka så försvann det. Och då plötsligt fanns det liksom ingenting och det fanns ingen information att få. Och Ryssland spelade propaganda där de liksom hävdade att hela Ukraina hade fallit. Så direkt... Jag försökte fråga så här, vad ville man ha mest? För då tänkte jag liksom utifrån att jag ville berätta det för våra lyssnare. Så där. Var det att man skulle ha vatten? Eller men då var det liksom, information var det som var det absolut mest åtråvärda för de här människorna i början där. Efter en vecka så då funkade också fortfarande stadens, liksom, då kom det ut lastbilar med vattentankar. Det fanns liksom, sjukhus funkade fortfarande och så vidare. Men efter en vecka till så var allt det sönderbombat också. I början så när vattnet försvann ifrån husen då gick de ner till floden och hämtade vatten. Men det blev för farligt för de bombade där liksom. Så då kunde de inte ens gå ut från sina hus. De kunde liksom inte gå någonstans. De kunde bara vara hemma. De kunde gå ut. De grävde liksom gropar ute på gården där de bajsade och kissade. Och lagade mat över öppen eld utomhus. Men vår tolk berättade, hon hade varit ute och lagat mat över öppen eld. Och då hade hennes granne blivit sprängd. Alltså förstår du? Så de var så rädda. Och det finns liksom... De har ingen koll på... det perspektivet vi har. När man följer rapporteringen. Och man hör om strider. Och man, liksom, man får upp hoppet. Man tänker att Ukraina kan vinna vid den fronten. Och det går sämre vid den fronten. De vet ingenting. De vet att jättemånga människor dör. Vart annat hus är söndersprängt. Vissa har lyckats ta sig därifrån. De vet inte om det går. Rykten går att det, man blir skjuten om man försöker fly. Någon annan säger man blir inte skjuten om man försöker fly. Det är vägen ut som flera av dem hade tagit var till en stad som heter Zaporizjzja som ligger norr om Mariupol. Det är en resa på i vanliga fall 2 timmar med bil. Det tog liksom ett dygn att ta sig för det var 17 checkpoints längs vägen. Och ryssarna tar varje din mobiltelefon och går igenom den och läser dina meddelanden och kollar på dina bilder och raderar bilder. Om du har bilder på förstörelsen i Mariupol så kan du, då kan du liksom bli av med telefonen eller ännu värre bli av med livet. Mm. Och det där är ju såklart massa rykten om. Och liksom även då den här liksom projektledaren för den här stiftelsen som vi pratade med som hon hade så här liksom business direkt på sig och var som ganska så här, hade högklackade skor och var lite flärdfull liksom. Hon känns inte som kreti och pleti, men hon fick också du vet fly i en bil och bilen bredvid henne sprängdes liksom.
Ja, det är ju helt ofattbart. Men jag tänker på det där som vi har pratat om när vi har pratat om information just det här. Ja. Att det är så otroligt demoraliserande och nedbrytande det här att inte veta. Va? Ja. Och så den andra biten då att om du inte har någon information så har du inget beslutsunderlag.
Ja, exakt.
Va? Så den där radion...
Och det blir paralyserande. Men och det där, då har jag dåliga nyheter om det här med radion. Jag frågade om det. Det är så det ryssarna ut.
De störde ut den. Ja. Ja, med...
Men det blev istället rysk propaganda där. Så du kunde inte lyssna på radio. Så det fanns liksom ingenting. Du hade ingenting att gå på förutom hörsägen. Och de som kunde ta sig därifrån, de tog sig därifrån då i mitten på mars. Efter några veckor när situationen blev ohållbar. De som blev kvar var ju de som då var kanske gamla, fattiga, handikappade, sjuka. De svagaste människorna blir kvar för de kan inte göra den där livsfarliga resan på ett dygn. De kanske inte har bil. Och jag, det var också, jag pratade med en jätteinspirerande kille som var, han var då ledare på det andra centret vi besökte. Han kom också då från Mariupol. Hans fru var jobbade inom försvaret på ett militärsjukhus, och hon var doktor. Och det militärsjukhuset blev då bombat och hon blev skadad och han hittade inte henne, och han, du vet, nu är det läge att dra så här. Men han var tvungen att hitta henne, och så när han hittat henne, så de kan inte åka den vanliga vägen, för om hon kommer till en sån här checkpoint, då har de lister på alla som är militärer, och då blir hon skjuten eller tillfångatagen liksom. Så då fick de köra så här, du vet, småvägar, minerade småvägar genom skogen, hela tiden hjärtat i halsgropen, men lyckades då till slut ta sig ut. Och jag tänker liksom att efter det, så nu är han liksom en drivande kraft i det där. I liksom ta hand om andra människor som... Han sa i alla fall så jävla mäktigt att det var också angående det där, vad som blir värt någonting. För han sa, alltså, du hade fått 100 spänn för din Tesla. Men däremot en bil från 70-talet, den var värd liksom hundratusentals kronor. För den funkar och går att laga. Och det tyckte jag också var inspirerande, och tänkte jag ville berätta för er som lyssnar på den här podden. Att liksom det där med redundans, att ha grejer som faktiskt funkar även om allt rämnar runt omkring dig, det är så värt. Du vet, de hade, när vattnet försvann och man inte vågade gå ut, så folk blev så desperata att de bröt sönder elementen i höghusen för att få vatten att dricka med. De smälte snö, för det var snö då precis i början där, så och det var de jätteglada för, men de sa det. De smälter i något kärl, och i botten var det bara gyttja liksom. Men man kunde dricka det längst upp.
När de hade kokat det, ja.
Exakt, precis. Exakt. Jag hade såklart jättemycket sådana där frågor som jag tänkte sådär. Liksom, hade du önskat att du hade vattendunkar hemma sånt där, som jag tänkte var intressant för er som lyssnar. Men jag vågade inte ställa dem riktigt. Det känns liksom inte riktigt rimligt och liksom... Och frågade.
Du var rätt tagen helt enkelt.
Ja, jag var tagen. Jag träffade så här, en pappa och hans 16-årig son som satt och väntade på att få komma in och få någon juridisk hjälp. Det kan ha varit en arvsgrej, för jättemånga är ju döda, så det är väldigt mycket med arvsrätt som de fick hjälp med på de här centren också. Det vet jag inte om det var, men då frågade den där killen så här, liksom, om man hade kontakt med någon, om man hade någon kompis här som blev kvar. Och det hade han. Nu hade de kontakt. För nu funkade tydligen internet hjälpligt där i Mariupol. Så han hade kontakt med en kompis. Och han måste då gå i skolan. I sin vanliga skola, men med rysk läroplan. Så nu börjar liksom indoktrineringen där. Ja, man blir väldigt tagen av de här människornas öde. Och just den där grejen att... Och jag fattar att jag liksom är ynklig när jag säger det, men det är ju något med att det är så likt här. Alltså det är inte liksom öken och liksom, alltså det är inte ett land i Mellanöstern eller i Myanmar eller så. Det är liksom så nära, det är Europa. Det känns mer då. Jag fattar att det inte är rimligt egentligen, men så
är det. Ja, det är ju geografiskt närmare, va? Och, ja.
Och det gör att man blir väldigt tagen av de där människorna. Och just när man står i Kiev, du vet, jag visste annan lastbilen, då är det liksom så här, Intelligentsia Coffee Shop, och så står det någon jävla hipster i mustasch och slokhatt och röker cig och dricker kaffe utanför. Så det är precis som i Stockholm. Men människorna som är i det här, som är precis som Stockholm, de är liksom, de har varit med om så sjuka saker, och de måste varje dag hålla på att springa ner i ett skyddsrum för att det kommer flyglar med deras telefoner. Det blir strömavbrott hela tiden, så när man ska liksom, vi skulle få kaffe där inne, då bara, ni får ingen kaffe tyvärr, det blir strömavbrott. För det är liksom strömavbrott varje dag så här.
Mm.
Alltså det är så speciellt, och just det där att de, det är så påtagligt även i den där storstaden. Det bor 4 miljoner människor i Kiev. Vi var ute på så här, ja, men på som en nattklubb. Nu stänger den 21.30 för att det är utgångsförbud. Men då stod, utanför så stod ett ungt par och rökte. Och så började jag prata lite med dem och fråga dem lite frågor. Då sa de så här, att de skänker liksom en stor del av sin lön varje månad direkt till försvaret. Liksom. För att det är existentiellt för alla i Ukraina.
Mm, det är det. Men du, jag tänkte på det här. Om vi backar till Mariupol där, med informationen och det där, också en grej. För jag, när du pratar om det där, och du tog upp det här med ryktespridning, va? Mm. Vad var det som gällde egentligen? Det där är, alltså jag tänker på informationen som fanns förr. Där man alltid matade folk med detta och varnade för det här med ryktespridning och så vidare. Ja, och att man skulle vara försiktig med vad man delade vidare för information och sånt där. Därför att det här används ju också i krigföringen. Ja. Jag tänker det är någonting som vi kan trycka på här också till lyssnarna, att det finns ett stort ansvar där, va? Mm. Och att det kommer att användas emot befolkningen, eller det används mot befolkningen då, det pågår ju faktiskt nu, men ja, i en eventuell situation så kan det bli så här också då, va? Mm. Eller är det så att det blir liknande förhållanden, så blir det ju så att vi utsätts för det, va? Informationskrigsföring, det är liksom,
ja, det pågår
100%
nu.
En del.
Ja, men som det här med liksom, precis, alltså koranbränningen, alltså det pågår ju nu, alltså jag kan också, det pratade jag och Lillova om i lastbilen, att jag blir så stressad när jag tänker på hur det är för liksom, för Ryssland som land, att de dels har det här kriget, men de ska också hålla koll på alla andra länder i deras närområde och hålla på med påverkanskampanjer och militärövningar. Det är så, det verkar så mycket att hålla reda på.
Ja, men alltså det är ju så att de mer eller mindre är i krig med hela västvärlden i princip. Ja. Så att, ja, EU och NATO i alla fall. Va? Så är klart det. Men
precis, alltså, och jag tänker att det som jag fick med mig från efter att ha pratat med de där flyktingarna från Mariupol, det är liksom, det är det där att ha tänkt igenom allt innan.
Mm.
Det är det som gör skillnaden. Alltså du kan liksom, vevradio, det kan vara bra, men det kan också inte funka. Så då måste man ha tänkt igenom, vad gör man då? Och vem ska man lita på? Och liksom, ha papperskarta, för att du kanske behöver det. Du kanske behöver hitta små vägar. Liksom.
Ja, men det är ju det där som vi har pratat om. Den här, vi är ju så frustrerade. Det är ju 37% som ens har en veckas beredskap hemma, va?
Mm.
Därför att de har stoppat in huvudet under armen. Och i något avsnitt någon gång så berättar jag ifrån inbördeskriget i Jugoslavien i Sarajevo, där en liten flicka som numera är läkare i Sverige växte upp i trapphusen och ibland rymde de ut fast de inte fick och lekte utomhus, för prickskyttarna sköt även barn där om de fick chansen. Och det de äldre har berättat för henne sen, för hon tyckte det där var ju normalt för henne, så hon vart inte traumatiserad av det, för hon fick inga runt omkring sig, du vet, som litet barn sova. Men det de hade sagt, det var att till och med dagen innan det hände så var ingen trodde att det skulle ske.
Nej.
Utav de vuxna. Man förnekar och förnekar. Och jag undrar, hur kan det psyket, vad kan det vara för bra med det psyket, eftersom det verkar vara det som har selekterats fram genom årtusenden alltså.
Mm.
Det låter ju inte som ett framgångskoncept. Men det är väl någonting annat som hänger ihop med det som är positivt, va? Men det är ju det där att när det blir krig, när militärerna kommer, då ska inte du vara där.
Ja.
Hur fin hagelbussa du än har, va? Så en del är ju lite naiva med det där. Så ska, alltså, när striderna kommer, då flyttar man på sig. Det är de som flyttar på sig, det är de som överlever.
Ja.
Och man gör det i tid.
Ja. Ja, vi var ju också då, som sagt, i Butcha där. Det var första stället där det upptagits sådär massgravar och sådär. Som då var, ja, som Solna till Stockholm eller till Kiev. Vi frågade om de kunde ta oss dit, för att vi hade hört om det och det låg ganska nära. Så vi hade ganska pressat tidsschema, men det skulle vi ändå hinna med. Så kom vi dit. Och då blev jag känna mig också så jävla rutten. För då var det så här, det är alltid liksom, de har ju fixat det mesta. Det som var söndersprängt för ett halvår sedan är uppbyggt nu. Så vi blev som lite besvikna på det nästan. Alltså för vi ville liksom, ja, men vi tänker, vi gjorde vår film och vi vill visa upp och så här. Men det såg ganska mycket ut som vanligt. Men det fanns fortfarande områden som var, ja, men som var helt trasiga. Som hade blivit liksom om det nu är artilleri eller flygbomber. Och då var det bland annat ett höghus som ett höghuskomplex där vi intervjuade en kvinna som hon hade precis kommit tillbaka, eller precis, hon kom tillbaka i somras, gjorde hon. För att det var ockuperat då mellan den 25 februari och mitten på maj ungefär. Då drog sig ryssarna tillbaka därifrån. Men hon, jag frågade så här, hur fattade du beslutet att sticka? Och då sa hon att det var när hon hörde bomber. Då hade hon bestämt sig för att dra. Och hon hade så tur då, för hon hade någon kompis som bodde på något tryggare ställe. Så hon kunde åka dit. Men hon sa att det fanns ju vissa som inte hade det. Och de stannade kvar. Det var två familjer som bodde kvar där i höghuset. Trots att det flyttade in ryska soldater i lägenheterna. Bodde där, liksom rånade lägenheterna, tog det de kunde. Och ja, du vet, ena familjen hade en tonårsdotter. Hon fick inte gå ut på 3 månader för att de tänkte att hon skulle bli våldtagen. De höll henne gömd i 3 månaders tid. Liksom.
Mm.
Men jag försökte ställa den här frågan. Så här, hur bestämmer man sig för att sticka? Och då var det oftast så där att man fick höra att det gick. Man har liksom, det har gått så långt så att man känner att man måste. Och sen alltså, får man höra att det går.
När vi säger det där att man ska, jag tänker på när jag sa det där att man ska flytta sig från militära strider. Då förutsätter jag ju också att då gäller ju de som inte har där att göra, höll jag på att säga. Mm. Som är en av de där som får sitta i källaren och trycka. Mm. Är det så att man har en uppgift, sjukvård eller vad det nu månde vara, att hjälpa till upp, var en del av försvaret, då är det ju en annan situation, va? Men alla, hela den här civila delen som inte ska vara där granaterna faller, va? De flyttar man på sig, va? Om man inte har en uppgift i försvaret, så är det ju.
Och sen så vad tog ni med er? Och då säger den bara så här, eller hon, den här kvinnan, hon tog en liten väska med det viktigaste, alltså bara hon rafsade ner lite kläder och så vi kom gå. Och sen så visste hon inte vad som skulle hända med hennes lägenhet. Och så kom hon hem och då hade det liksom ryssarna bott där och förstört och det såg vidrigt ut och all upprustning är liksom, det är upp till de som bor där. Det är ju inga försäkringar som täcker krig. Så då alla, jättemycket fönster på det här höghuset var utblåsta av sprängningar i närheten. Så det gick alla som bostadsrättsföreningen ihop och lagade fönstren. Så får de hålla på sig där och fixa i ordning sitt hem igen efter att det har liksom totalt förstörts av kriget.
Så gott det går, ja. Ja. Det är ju så här att det kommer ju vara trasigt i de där gränszonerna och detta där det är, och även där robotar och raketer och sånt landar.
Mm.
Och det är ju, kommer ju krigshjälp, alltså pengar till uppbyggnad och sånt där, tar jag för givet då en del av de här pengarna och så, men den stora återuppbyggnaden, ja, vi får ju se när detta tar slut. Det kan ju bli väldigt långvarigt, va, som det ser ut, så det har vi inte, ja. Det kan inte jag bedöma i alla fall, och det verkar inte vara många andra som kan göra det heller. Så att det rör sig om åratal, och så ska de sitta där och försöka ha ett fungerande liv i alla fall. Va?
Ja. Ja, precis. För det är ju det där. Att de försöker leva så vanligt som möjligt. Jag skrev upp på Instagram, för det var en sån här ögonblicksbild som blev stark för mig. Det kom en familj gående över en parkeringsplats i Butcha där, och de var på en tårta och någon hade en ballong och man fick känslan så att de skulle på ett födelsedagskalas, och barnen var som stegade lite framför för att de var sugna på att komma fram. Och det pågår liksom, men för ett halvår sedan så blev liksom folk begravda i massgravar där. Alltså det är så ofattbart. Och samtidigt pågår kriget i andra delar av landet. Det går rykten om att det samlas trupper i Belarus. Det går rykten om en ny stor offensiv. Det faller ner. Ja, men dagen innan vi kom in i Kiev så dampte ner en jävla sjömålsrobot i ett mässcenter, på en jävla mässa. Så han dog. Exhibition center, sa han. Alltså, du vet, de har det där hängandes över sig hela tiden, samtidigt som de då försöker ha sitt vanliga liv. Jag lyssnade på någon som var vid fronten nu. och rapporterade från de här städerna som är strax väster om Bakhmut. Alltså de städerna som där det börjar bli dags att sticka ifrån nu, om man säger. Och då, han sa så att de som inte har dragit, de är så här, liksom, vad ska jag jobba, vad händer med min inkomst, vad ska jag jobba med då? Alltså, förstår du? Det är precis som det skulle vara för en själv. Alltså om man bara sticker så har man ju inget jobb och då har man inga pengar. Vad ska man göra då?
Hur ska jag klara mig? Och jag är ju vanlig, paralyserad.
Ja, men jag är ju vanlig vid en viss levnadsstandard. Ska jag plötsligt bli liksom en flykting sådana där som vi har hållit på och sagt att vi inte vill ha i Sverige för att de äter våra resurser? Ska jag bli en sån nu liksom?
Ja, det är ju det som jag hör också, det där att när du måste gå, när du hör bomberna och du är stressad och liksom, du vet, och paniken ligger nära och hur du ska göra och så vidare. Va? Det är ju just det där att ha tänkt igenom innan att den där väskan är packad.
Mm. Det är inget som jag vill tillägga.
Ja.
Det är att den där bilden man har av sig själv i den där situationen, den stämmer antagligen inte.
Nej.
Det kommer inte att vara som... Du kommer liksom inte vara hjälten. Utan du kommer att vara rädd. Du kommer inte veta vad som händer. Du kommer kanske att vara skadad. Du kommer att vara hungrig, trött, ledsen, förtvivlad. Allt du älskar kommer att vara förstört. Och då måste du överleva. Det kommer liksom inte... Det kommer inte att vara... Det kommer liksom inte att vara... ensam är stark. Det kommer liksom inte att vara... knivar och pistoler. Utan det kommer att vara... Liksom, hålla ihop som familj. Ha en plan. Ha varma kläder. Alla... förutom hon, den där Olga. Nästan alla jag träffade hade väldigt bra skor på sig. Jag tänkte faktiskt på det. Att många hade, ja, men liksom lite grövre skor liksom, lite grövre sula. Och jag vet inte om det är att det är mode i Ukraina eller om det är så att de märkte när de stack från Mariupol att bra skor behöver man ha, så då har de det.
Ja, då var de, många fick väl gå, misstänker jag, därifrån, va, smyga ut. Och när detta hände, då var det ju också vinter, för att det är ju ett år sedan.
Mm.
Ja, precis. Och nu är det vinter igen, va? Och ja, alltså riktiga skor, kängor, är ju ovärderligt om du behöver vara ute i besvärlig miljö, va?
Ja, och så men precis, och jag vill understryka så här, beredskap ser såklart olika ut för olika tillfällen så här, men liksom ryggsäck, bra skor, papperskarta och liksom att hålla ihop som familj och försöka få information, det är liksom det är det som kommer att vara viktigt för dig när du är där.
Ja, men då är ju hela den där biten gärna en kompass. Tänk om ni hade haft. För det tänkte jag på när du sa att de störde ut FM-sändningarna. Hur var det med VOF och UOF och så vidare? Jag misstänker, eftersom det var strider där och de används ju av lägre förband, de frekvenserna, så funkar förmodligen inte walkie-talkies och sånt heller, va?
Ja, jag frågar inte om det specifikt, men jag kan inte, alltså känslan är bara ingenting funkar. Det är liksom,
nej, just på plats kanske, men när du flyttar det därifrån sen och kommer ut, fjärmar dig just ifrån stridszonen då, så kan det ju vara så att sådana saker börjar fungera efter ett tag. Va? Därför att den där störningsändare och sånt, de avtar ju också, alltså det är ju elektromagnetisk strålning, det avtar ju också med kvadraten,
just det,
på avståndet. Va? Alltså exponentiellt minskar ganska fort då effekten, va?
Skriv upp telefonnummer som är viktiga för dig på en lapp också, för de tog ju alla telefoner liksom, eller många i alla fall, de blev av med dem. Powerbanks var jättepopulärt, det var ju också en grej som folk tyckte var viktigt när de kom iväg, kunde ringa, men ha telefonnummer på lapp och adresser och så, det är också ovärderligt. Fan, det var liksom mäktigt att gå in i det igen. Jag har gått i ett sen jag kom hem lite.
Mm. Nej, jag hör på rösten att du låter tagen mm. när du berättar om det.
Det var också, vi gjorde TPM en gång när vi var på Lesbos och filmade och fixade för det här flyktingläget Moria där. Och det var lite samma känsla när vi kom därifrån, att man kan liksom inte fatta hur man inte kan lägga all sin tid på att försöka hjälpa de här människorna, för de har det så jävligt liksom. Nu var ju de på Lesbos i mot en mycket mer desperat situation, som är liksom inkvarterade i ett hemskt läger där det råder kaos liksom. De här människorna har ju ändå liksom tak över huvudet, de flesta. Men det blir tydligt hur orättvis världen är och hur bra vi har det här liksom. Men man blir sugen på att göra mer.
Mm. Ja, det är lätt att ta det man har för givet.
Mm. Ja, men bara se de där barnen. De berättar att de har så här, alltså, vuxna får gå och prata med psykolog på de här centren, men barnen, då har de liksom lekterapi, för de har sett så jävla hemska grejer, vissa av dem, och blivit av med som föräldrar eller kompisar eller syskon, eller, och att de får vara där och ha det lite vanligt och sjunga lite sånger och leka lite lekar och ja.
Mm.
Det blev man tagen av också.
Ja.
Sen åkte vi hem i alla fall. Och då åkte vi... det var inget flyglarm den dagen vi var i Ukraina. Så jag fick inte uppleva... Vi gick ner och kollade i skyddsrummet ändå. Det var som en ska man säga, en korridor liksom nere liksom i ett parkeringsgarage, kändes det lite. På där hotellet var. Men det var så här färgglada skyltar i receptionen. Så här, alltså med hotellets liksom grafiska profil, så står det så här: shelter. Så det är också ganska konstigt. Och utanför var det ju alltså någon stor väg mitt i, alltså som att vara på liksom Sheraton i Stockholm. Men så utanför är det typ så här ett värn av sandsäckar. Och så här. Men sen åkte vi tåg från Kievs centralstation, och det var också lite speciellt, för det var väldigt mörkt där inne. Så det kändes jättespeciellt att vara där, för att det var mycket folk och mycket soldater som åkte och väntade på sitt tåg. Och det här tåget är ju liksom det enda sättet att ta sig ut och in ur Ukraina om man inte kör. För det går inte att flyga liksom. Så det var helt fullt på det tåget. Vi låg i små kupéer med fyra bäddar i varje kupé på typ 4 kvadratmeter. Jag kunde nästan ligga raklång. Skönast var att sticka ut fötterna i korridoren. Och en av oss, fotografen Jakob, han blev matförgiftad där på centralstationen. Han åt någon pasta i en kiosk där som såg jätteläskig ut, som vi andra avstod ifrån. Så han bodde då i en sån här 4 kvadratmeter stor kupé med 3 främmande ukrainska resenärer och började spy. Och det var vi inte riktigt avundsjuk på, hans natt. Men sen kom vi ut ur Ukraina och så flög vi hem från Polen. Nu är vi hemma.
Mm. Du, det här med Jakob, han är ju filmare.
Mm.
Är det på eran YouTube-kanal som ni kommer att visa detta sen? Eller var kommer den filmningen att visas någonstans?
Jag vet faktiskt. Jag tror det. Jag har inte riktigt bestämt mig ännu. Jag vet inte riktigt vad det blir. Jag vet inte Nej. Hur starkt och hur bra... Om det blir jag frågar SVT om det blir så bra. Jag vet inte riktigt. Vi får se.
Du får se vad ni får ihop för någonting.
Ja, men exakt. Vi har jättemycket material och mycket filmat... Ibland var det ju känsligt att filma, till exempel vid gränskontroller och sånt där. Så då har vi filmat med telefonen. Långa stunder så var ju då... Eftersom de här personbilarna blev fast på gränsen. Så att jag och Jens levererade ju lastbilen själva. Och då hade vi inte kamera med oss. Så då fick vi filma med telefonen mycket. Och så lyckades vi få någon fotograf som borgmästaren fixade som kom. Det ska jag förresten ladda hem, det materialet. Ja, det får jag inte glömma. Men så någonstans kommer man att kunna titta på det här.
Ja, det jag tyckte det var jättevärdefullt, Kalle, att få höra det här. Det är liksom sånt här som inte riktigt kommer med i den vanliga medierapporteringen på samma sätt. Alltså det kom betydligt närmare nu, gjorde det.
Mm.
Det känns, alltså jag känner så här, det där med fröodling och det. Vi får ta det i nästa avsnitt, så får det bli ett rent Ukraina-avsnitt. Det
känns svårt att ladda om till
Ja, det gör det. Jag säger så här. Det är dags att så nu den här januarisådden. Vi är i början på februari om ni inte har gjort det. Det är purjo, chili, paprika, kronärtskockor, purjolök, vitlöksbullbiller om man har det. Men vi tar det i nästa avsnitt lite mer runt omkring det där tycker jag, Kalle. Så,
jag vill säga tack till alla som skänkte pengar till vår insamling. Det blev jättelyckat. Alltså de blev jätteglada. Mycket av vår hjälp var ju framförallt till de stridande förbanden. Men det blev ju tydligt på plats också att de verkligen, det är det som är viktigast för dem som lever i Ukraina. För det är det som är liksom deras skydd mot det vidriga. Så stort tack för det. Och stort tack till de företag som skänkte grejer. Så får vi se om vi lyckas, om vi drar igång en insamling igen. Eller hur det blir. Men jättetack för ert engagemang.
Ja, jättetack.
Tack för det, Patrik.
Tack, Kalle.
Tack för att ni lyssnar. Fortsätt mejla frågor. hej@katastrofen.se. Och gå in på prepbox.se så kan du köpa hem mat. Massa olika sorters mat som du kan ha i garderoben hemma. Så att du är förberedd om det inte går att handla i affären. Eller du måste ta dina grejer och dra. Okej. Puss och kram. Ha det bra. Hej då.
Hej då.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.